Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus, öppna du mitt öga att jag må se hur rik jag är. Jag har en Fader i det höga som trofast omsorg om mig bär. O Jesus, hjälp att jag dig finner och ser i tron din härlighet och att till sist jag kronan vinner som du berätt av evighet. Amen. Vi står nu inför fastetiden. Vi är inte riktigt där, men vi ska rikta våra blickar på vägen till Jerusalem där Jesus är på vandring med sina lärjungar. Det är alldeles kort före hans lidande och död börjar. Och det är tredje gången som Jesus nu berättar för sina lärjungar att han är på väg för att lida och dö. Men att han också ska uppstå. Han ska uppstå på tredje dagen från de döda. Lärjungarna förstår inte ett dugg av vad han säger. Det här är den första av textens två delar. Den andra delen infaller vid Jeriko. Det är en liten skillnad här mellan de synoptiska, tre synoptiska evangeliernas framställning. Matteus, Markus och Lukas berättar alla om den här händelsen. Matteus berättar att Jesus botar två blinda då han är på väg ut från Jeriko. Markus berättar om en blind och ger honom ett namn, Bartimeus. Också han berättar om det när Jesus lämnar Jeriko. Lukas säger i dagens text att Jesus botar en blind man när han är på väg in i Jeriko. Vi kan ju förstås fråga oss om det är tre olika händelser. De liknar varandra väldigt mycket. Vi ska inte fördjupa oss i det idag. Åtminstone så mycket kan vi säga att om det är två som Jesus botar så är det säkert en. Den som då har valt ut en av dem så behöver ju inte förneka den andra, men det är en som är speciellt intressant. När det gäller den här platsen, om det var på väg in eller ut ur Jeriko, så har Bo Gertz en intressant förklaring. I en latinsk text så finns det en beskrivning. Ja, nej, nu var det väl inte den latinska texten i det här fallet. Men det, i alla fall så finns det uppgifter om att det finns en nyare del av staden Jeriko, väster om den gamla. Alltså på den väg där Jesus ska vidare. Och då är det ju helt möjligt att några av evangelisterna berättar om hur han lämnar den gamla delen. Medan Lukas säger att han är på väg in i den nya delen. Där kommer han att möta Sackeus. Oberoende av hur det är så, eller om det är skilda berättelser, så behöver vi inte tänka som en del gör, att det här är motsägelser mellan de här synoptikerna. Evangeliernas författare, de hade Guds ande med när de skrev, och de visste nog hur det låg till. Men det som är intressant med alla de här tre berättelserna är att det finns en kedja av händelser. Vissa av dem tar inte med alla delar i den här kedjan, men några finns med hos alla. Den första delen av det här är när Jesus besvarar en rik ung mans fråga om vad han ska göra för att få evigt liv. Och Jesus säger att han ska sälja allt vad han äger. Ge åt de fattiga, då ska han få en skatt i himlen. Och vi vet ju hur det blev efter det här. Han gick berövad bort. Och lärjungarna undrar om det alls är möjligt att komma in i Guds rike. Om det är så svårt för den som är rik att komma in i Guds rike, som Jesus säger. Efter det här undervisar Jesus om efterföljelsen. Och då förutsäger han också sin död. Den här efterföljelsen finns inte hos alla i det skede. Då talar han tredje gången om sin död, sitt lidande och sin uppståndelse. Och det mest märkliga är att det som följer sen, Lukas nämner inte det här, men Matteus och Markus gör det, direkt efter att han har berättat det här, att han ska gå till Jerusalem för att lida och dö, så kommer två av hans lärjungar och ber om att få de bästa platserna, en på var sida om honom när han kommer i sin härlighet. I ett evangelium så står det att det är deras mor som säger så här. Det handlar om Jakob och Johannes. Jakob och Johannes hörde till den inre ringen, kan man säga. De var, stod Jesus mycket nära. Och just efter att Jesus har berättat om sin död, och när Lukas också kommenterar, de förstod ingenting, så kommer de att säga, hur skulle vi kunna få de där finaste platserna? De har sina blickar riktade mot sig själva. Förstår ingenting om vad Jesus ska göra. Efter det här så följer då berättelsen om hur Jesus ger den blinde mannen hans syn. Eller hur han då botar två blinda män. Lägg märke till det, och det har en mycket viktig betydelse. Det är nämligen så att vi kan se att i den här texten så beskrivs lag och evangelium för oss. Man brukar säga att lagen, Guds lag i den mera snävare betydelsen, betyder vad vi ska göra. Blicken är på oss själva. Gud kräver av oss, han säger du ska. Medan evangelium är en fråga om vad Gud gör för oss. Vad Gud har gjort för oss. Nu kan man kanske tycka att det där första, så det handlar om ju om vad Jesus ska göra. Jo, men ändå blir det till en lag i det här fallet. Dels för att orsaken till att Jesus måste lida och dö är ju våra synder. Men framförallt för att lärjungarna inte förstod någonting av det. Det visar på vår förstockelse. Det visar att vi är fullständigt odugliga att förstå Guds rike, om inte den helige ande uppenbarade för oss. Den andra delen, den som vi ska återkomma, det handlar om hur Gud öppnar ögonen på den som inte har någon möjlighet själv att öppna sina ögon. Det är evangelium. Vi ska först alltså behandla ämnet, vårt förnuft fattar ingenting. Det första stycket visar följderna av att vi människor inte klarar av att följa Jesus. Vi fattar inte vad han vill, hur vi ska leva ett sådant liv som han förutsätter av oss. Istället för att se på Jesus, se och bli glada över vad han gör för oss, så tittar vi på oss själva. När Jesus berättar om efterföljelsen, så vänder lärjungarna blickarna mot sig själva och funderar, hur skulle jag kunna få den lön som han talar om, att den som följer Jesus ska inte bli utan lön. Och så tänker man på sig själv. Så här är det för att vi är så hårdnackade och inkrökta i oss själva. Gud måste själv ingripa. Och han har gjort det. Det har han gjort och berättar om i hela gamla testamentet att han måste sända sin son hit i världen för att bli vår frälsare. Och han ska lida och dö och uppstå. Det är kärnan, centrum i det han ska göra. Och det här har profeterna berättat om. Så de som känner profeterna, och det gjorde ju alla de här lärjungarna mycket väl, de borde ju ha vetat det där, de borde ha förstått det. Jesus försöker nu förklara det här och säger, allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Lukas understryker tre gånger hur lärjungarna är förblindade. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem. Så att de inte fattade vad han menade. Hur kunde de vara så blinda? Hade de inte läst profeterna och skrifterna? Hade inte Jesus förklarat det för dem redan två gånger tidigare? Tänk sen på hur tröga lärjungarna var att fatta att Jesus hade uppstått då han visade sig för dem. Till exempel för Emmaus lärjungarna. Han gick bredvid dem och de klagade och jämrade sig över att tänk att det har hänt någonting så hemskt. De gick och sörjde. Och Jesus förebrådde dem deras otro. Sa, hur oförståndiga är ni inte? Då ni inte förstår allt vad som har skrivits om det här. Hur det måste ske. Så höll han ett bibelstudium för dem. Som tände en eld i dem. Det här är en oerhört skarp predikan om vad vi människor går för. Det är en dom över vårt syndafördärv. Redan lärjungarna hade svårt att tro. Det var för dolt för dem. De hade blickarna på sig själva och vad de kunde få för nytta av att vandra med Jesus. Då Jesus hade ställt den rike unge mannen inför kravet på att sälja allt och följa honom. Så då talar han också om lön. Han talar om att de som har övergett far och mor och ägodelar och går tillsammans med Jesus utblottade, de ska få mångdubbelt igen. Och det är det här som gör Jakob och Johannes yra av glädje över löftet. När de har följt Jesus så frågar de vad de ska, eller om de ska kunna få den här lönen att sitta på de närmaste platserna. Och den här begäran ledde förstås till osämja mellan lärjungarna. Då måste han ännu skärpa tonen och tala en gång till om vad det verkligen betyder att tjäna. Och den här undervisningen, den finns inte hos alla evangelisterna. Han säger att det att följa Jesus, det att försöka vara stor i himmelriket, är inte detsamma som i denna världen där man kämpar om makt. Den som vill bli stor, han står över andra människor. Utnyttja dem. De ska tjäna honom. Men så är det inte hos er, säger Jesus. För den som vill vara störst bland er, han ska vara de andras slav. Han ska gå djupast. Och det är då han tar fram de här oerhört starka orden om sig själv som föredöme. Människosonen har inte kommit för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var ett föredöme som heter duga. Ändå så kan lärjungarna sen efteråt uttala sig så som de gjorde och ställa det så. När vi vänder blickarna mot Jesu lidande och ska följa honom på hans lidandes väg under fastetiden, ska vi också fråga oss, förstår vi vad det handlar om? Eller är våra blickar lika fixerade på vårt eget som lärjungarnas? Finns det någon här som menar att han är bättre på att förstå det här än lärjungarna? Tror du att du i den situationen skulle ha kunnat bortse från din egen ställning och förväntningarna på vad du ska få? Är det inte snarare så att då evangelierna berättar om vad just Jakob och Johannes ställde hade för förväntningar? Så, och de som då var ledare på många sätt, den inre ringen i lärjungaskaran. Så då har vi den här berättelsen och det här exemplet för att vi ska förstå att Gud vill visa oss att ingen enda av oss ska komma med något anspråk på att vi har några rättigheter eller att vi ska göra oss förtjänta av lön eller någon speciell förmån i hans rike. Det är inte från oss det ska utgå. Vi har inte någon möjlighet att komma med anspråk. Så här är det också när Bibeln berättar om hurdana vi är i vår natur. Av Bibeln får vi veta att det finns huggormsgift på våra läppar. Att vår mun är full av förbannelse och svek. Att det inte finns någon förståndig som söker Gud. Det sägs rent ut att det inte finns en enda rättfärdig ibland oss. Och när vi granskar oss själva måste vi instämma. Också då vi sitter i kyrkbänken är våra tankar orena. Jag är inte ens här i predikstolen går jag fri från att ha djävulens frestelser med mig till orena tankar och begär och högmod. Då vi jämför oss med grannarna så pösar vi av stolthet för det gudfruktiga liv vi lever. Och precis som Jakob och Johannes så tycker vi att Gud nog borde belöna oss lite extra för vår duglighet. Det här gör vi samtidigt som vi får höra om hur Jesus blir hånad och skymfad. Hur man spottar på honom och utlämnar honom till att korsfästas. Vi förstår ingenting. Egentligen är det vi som skulle hånas. Vi är inte förtjänta av något bättre. Men istället är det Jesus som ska dödas. Det är för din och min skull. Han är tjänaren, den störste, men han går allra djupast ner under oss för att lyfta oss och bära oss till himlen. Låt oss nu gå över till den andra delen av texten och se hur Jesus öppnar ögonen. Vår text stannar inte med lärjungarnas förstockelse. De förstår ingenting. De förstod inte ens att ropa till honom att han skulle förbarma sig. För de var ju hans lärjungar, de var stolta och betydelsefulla. Men det fanns en som ropa. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Lärjungarna tyckte det där är oförskämt. Den där som håller på och stör och ropar här. Men han fortsatte ropa ännu mera, förbarma dig över mig. Det var en som var blind. Han visste att han inte kunde se. Lärjungarna som kunde se och visste vad han var för en typ försökte tysta honom. Men mannen ropade ännu högre. Han var nära hjälpen nu. Jesus var hans enda hopp. Han själv hade ingenting att komma med. Men Jesus såg mannen som ropade. För Jesus handlar så som Jesaja säger. Ett brutet rör, brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Den här mannen var som ett brutet strå, värdelöst. Men Jesus kom till hjälp. Enligt Markus så hette han Bartimeus, Timeus son. Han är en representant för alla som har förlorat hoppet på att själva få ordning på sitt liv. Han är egentligen motsatsen till hur lärjungarna såg på sig själva vid den här tiden. De trodde mycket på sig själva, men de var förblindade, fast de trodde att de kunde se. Bartimeus var fattig. Han var helt beroende av att tigga för att överleva. Han levde ett ömkligt liv. Vad fanns det för hopp för honom? Vad var meningen med allt hans lidande? Men Jesus hade sagt, saliga är ni som är fattiga, ty er tillhör Guds rike. Den blinde mannen var hungrig och törstig. Men Jesus hade sagt, saliga är ni som nu hungrar, för ni ska bli mättade. Den blinde fick sin syn. Jesus sa, din tro har frälst dig. Varför talar Jesus här om frälsning när det handlade om hans syn med de jordiska ögonen? Därför att den blinde fick något som var långt större. Han fick se Jesus, frälsaren. Han fick se honom inte bara med sina kroppsliga ögon, utan han fick också se honom som förlåter synder, som ger ett hopp långt utöver det som gäller det jordiska livet. Jesus kopplar ofta samman det jordiska helandet med att tillsäga syndernas förlåtelse. Den blinde var också en människa i den meningen att han hade skuld. Han var en syndare. Man menade ju på den här tiden att var man blind så berodde det på en synd som man hade gjort. Han måste ha känt sig väldigt skyldig. Han var eländig, full av skam och sorg över sin situation. Det behövdes ingen lagpredikan för att han skulle inse att han behövde en frälsare. Det kände han i sin egen kropp. Nu mötte han frälsaren som gav honom både hans kroppsliga syn och det som var långt mer värt, syndarnas förlåtelse och gemenskap med frälsaren som han nu kunde följa och tacka. Den gåvan har också du och jag fått. Jesus har genom sitt lidande och sin död öppnat himlens port för oss som inte var värdade på något sätt. Han har gett oss evigt liv och salighet tack vare att han bar vår synd på korset. Och så blev vår rättfärdighet. Kan du tacka för det? Den blinde mannen, han kunde tacka. Det heter, genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Det blev en konkret följd. av botandet. Han kunde inte vara tyst nu heller. Tidigare ropade han om förbarmande, men nu ropar han av glädje och tacksamhet. Den blinde Bartimeus blev ett vittne på en kort stund. För lärjungarna tog det mycket längre. De måste gå igenom mycket bedrövelse ännu för att de skulle förstå vad det här betydde. I synnerhet Petrus, som upplevde fruktansvärda dygn efter att han hade förnekat sin mästare, innan han mötte honom som uppstånden. Och så måste de ännu gå i skola 140 dagar och ännu 10 dagar vänta tills de fick anden på pingsten och blev fulla av frimodighet, tända av eld och gick ut och vittnade. Och då visste de minsann vad det betydde att Jesus hade dött och uppstått. Då hade de lärt sig. Den blinde Bartimeus fick sina ögon öppnade av Jesus, men vi vet inte vad som hände honom sen. Kanske var han med i lärjungaskaran. Det som vi vet är att vi också behöver Jesus för att kunna se klart. Vi behöver få öppnade ögon så att vi ser att vi inte har något att hämta i egen kraft. Inte kan planera och göra så att vi själva börjar se. Utan det som är frågan om, det är att vi är nära Jesus och ropar till honom om kraft och styrka när vi själva är utan kraft. Så får vi också be honom att vi ska få vara hans vittnen och likt Bartimeus fyllas av glädje och gå ut och lovprisa honom. Så att också andra får öppnade ögon och kan se Jesus. Amen. Ber, käre Herre, ge mig öppnade ögon så att jag kan se att du måste gå den tunga vägen till Jerusalem för min skull. Ge mig kraft att kunna följa dig på vandringen till Jerusalem och sedan bli ditt vittne. Ett vittne om din uppståndelse. Amen.